Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det låter bra. Nu ökar hörningen.
Jag hör ingenting mer.
Hörningen ökar.
Ja, men nu, titta. Jesper trollar.
Hörningen där.
Jesper trollar. Okej, ska vi droppa lite teknikernamn då? Jag minns några. Anders Rudelius, jobbar han med er? Ja, Peter Strömberg.
Ja, jag vet.
Jonas...
Du har ju Ekman som du brukar
ta. Ja, Mek.
Ja, Ekmek.
Det var så sorgligt med Mek, för han gick i pension. Ja. Och sen träffade honom här på Söder, faktiskt bara några meter upp här. Mm. Och sen dog han bara ett halvår efter pensionen.
Vad
ungefär.
Säger du?
Jonas Hassen Kemiri.
Ja, det är också ett namn. Ja, men han dog väldigt snart efter sin pension.
Ja, vad trist.
Och sen var det Skogis, var det ju tekniker också.
Han var ju vildvuxen nu.
Ja, han är också död.
Ja, nu?
Ja.
Okej. Okay. Christer Grevin dog ju också kort efter pensioneringen, tror jag.
Aha.
En rödhårig kille.
Ja, det vet jag inte vem det var.
Han var med på sportgrejer och det. Så att, han var ju väldigt bra, alltså bra. Men han dog av någon anledning kort efter pensionen faktiskt. Från full vigör till ingenting.
Ja, det är deppigt. Mm. Sen fanns det sådana här som Lotta Linderar som kom in på slutet.
Det kanske just det.
Ja, många teknikernamn man kan droppa. Men Mek var ju jätteduktig och trevlig.
Absolut, det känner jag också igen. Naturligtvis. Vi hade ju både mobila killar som var ute på jobb och sen i studio. Naturligtvis.
Ja. Men han var ju så sur på Hyland, för han tyckte att Hyland var en diva. Han ville inte göra röstprov. Han sa, efter så här många år ska ni veta hur jag låter.
Att man kan vara sån liksom. När man har ett sånt bra liv som Lelle hade ändå.
Ja.
Att man kunde vara så besvärlig mot andra. Och...
Visst. Ska vi köra ett eller två idag?
Två tänker jag.
Okej, för jag har några. Fast jag är inte fullpumpad kan jag
du
inte
kan
säga.
Du kan höja lite.
Jag är inte fullpumpad Jesper, men jag har lite grann.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lite mer.
Nu är det fel, tror
jag. Lite mer.
Nej, nu är det din, va?
Det är lite i underkant, faktiskt. Lite i underkant.
Nu då?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lite mer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, något sånär.
Nu då?
Något sånär.
Och det här, då?
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Är din, Ola, eller?
Ja, något sånär.
Jag hör perfekt.
Något sånär.
Det här är din, tror jag.
Det blir för högt, ja.
Nu då?
Nu är det bättre.
Jag har några saker märkt. Så kanske håller för två. Men ni får ju fylla upp då. Jag menar, du har säkert mycket, Jesper. Om du ändå har tänkt att det ska vara två.
Ja. Jag har också massa grejer.
Jag har ju två scoop.
Och massa två scoop.
Ja, men hallå, det här kommer bli två.
Alltså berättelser om scoop.
Ja, vad bra.
Jag kom på er i bilen.
Ja, vad skönt.
Kom på vid rödljus.
Ja, vad bra.
Då ska vi se. Jag tycker vi drar igång med den vanliga låten.
Ja.
Och jag tänker att Olle får.
Jag tycker att även om jag har fel ofta, så är det ju roligare när Mats har fel. Är det inte det? För att ni har fel, då framstår jag som dum. Men när Mats har fel så är man som att Mats är lite att äldre
bara,
och inte har någon
koll. Att han
skiter. Ja, att det blir att han skiter. Ja,
precis. Ja, men kan du försöka en gång till då?
Okej, allt de bygger upp med jag ner.
Allt de bygger upp ska vi.
Meja ner. Med. Det är Love Hantel och Florence Valentin.
Ah,
och vad som
bra.
Är band och vad som är namn vet ingen.
Jag tror, jo. Man är sjukt. Han heter Florence Valentin i bandet Love Hantel.
Love Hantel i bandet, ja.
Ja.
Nej, det måste vara tvärtom.
För han är också 80.
Han måste heta Love Hantel. Född bandet 40. Är Florence Valentin.
1980 han född.
Ja. Ja, det är han faktiskt.
Och den här låten kom 2003, va?
Ja. Ja, något sånt. Ja. Nu åker vi. Allt de bygger upp ska vi meja ner med Florence Valentin. Och välkomna med det till Gott Snack Sport. Olle Palmlöf?
Ja, jag är inte välkommen. Jag är en del av Gott Snack Sport. Men jag säger också välkommen allihopa. Välkomna.
Ja, men jag tänker ändå att det är trevligt att säga välkommen, tycker jag.
Jo, men jag är inte ungefär som någon, om man ser ofta Sveriges Radio eller SVT, någon programledare som pratar med en korrespondent. Då pratar ju programledaren med korrespondenten, det är helt okej. Okay. Korrespondenten i sin tur brukar tilltala programledaren, det är helt fel. Korrespondenten ska ju tilltala tittarna, eller lyssnarna.
Ungefär som Lotta när du skulle säga välkommen hem. Ja. Men det kan man ju säga om man inte har setts på ett tag då.
Ja, jo, det kan man göra, men det var lite annan fråga. Ja, det, men förstår vad jag menar om en korrespondent säger, ja, säg att någon sänder som heter Erik. Ja, du Erik, här i Kambodja så är det så här. Det är inte Erik och levererar, det är till lyssnarna eller tittarna som är förr i tiden licensbetalare, numera skattebetalare.
Det har du alldeles rätt i.
Tack.
Mats Sandberg.
Tackar.
Välkommen.
Tackar så.
Det fick man inte, säga. Just det, jag glömde bort det. Hur mår du?
Jo, det är väl... bra,
du är extremt varmt klädd, Mats. Det är som att du ska åka upp till Åre på ett
påsklov. Jo, vi såg det utanför. Mats stod alltså utanför i en täckjacka från uppskattningsvis 1968 när han träffade Stenmark första gången.
Det var dubbla foder, alltså. Det var sån här för minus 25 grader i Åre.
Ja, och då frågade jag, varför har du på dig det? Då stod Mats och tänkte kanske 10 sekunder och så sa han, jag har ingen aning. Och sen det är en sån här bangladesier som kör som matleveranser. De har ju lika mycket kläder som Mats. Så det är Mats, bangladesier och nordafrikaner som kör.
Just det, marokkaner sa till mig att jag ser ut som en marokkansk grek, Mats.
Vi snackar rabatt då, ja.
Ja, Mats har också ett rabattskämt som har dragits nu. Några gånger, men hörni.
Rabatt på skämtet, ja.
Ja, precis.
Då är det inte mycket kvar.
Nej, det blir nog inte det.
Det blir inget roligt.
Nej, vi kan nog prata rabatter och rabatt hur länge vi vill. Men jag tänker vi ska prata lite sport. Och ett scoop som kom i Aftonbladet, enligt dem, var att elitpojkarna i Svenska fotbollsförbundet, de har betyg på sig.
Alltså, de i fotbollsförbundet eller de i fotboll?
De i fotboll, alltså ungdomarna, fotbollspojkarna.
Ah, okay.
De som är med på de här elitlägerna.
Ah.
De har minsann betyg. Ah, det måste väl vara den största.
Det är väl bra, annars vet man inte hur man ska ranka.
Hur då?
De har blivit betygsatta av förbundet.
Ah. Men det måste vara
Ja, det måste vara det minst viktiga skopet
minst
någonsin.
Minst skopiga skopet någonsin.
Någonsin, ja.
Deras vandel då, eller?
Ja, jag vet inte riktigt.
Alltså vandel är ju viktigt.
Specificera vandel i det här fallet.
Det här betyder alltså att Jesper aldrig hört ordet vandel. Han vet inte vad det betyder.
Nej, det är så.
Och jag kan erkänna, jag är lite osäker också.
Nej, men alltså vandel handlar ju om att veta vad som är rätt och fel enligt svenska värderingar.
Okej, så någon form av etisk...
Lite moraletik som KD brukar säga. Så kan man säga moraletik. Och vandel,
ja.
Nej, men Alf Svensson sa ju det. Du ska ha en bra vandel, sa han.
Kan vi få en imitation av Alf Svensson?
Ja, jag får vänta med det.
Jag kan nog... Du ska få en bra vandel.
Nej, det var inget bra alls.
Kan du försöka det?
Nej, däremot så intervjuade jag honom igång inför valet 98. Och det är lite förutsägbart att gå på att de ska vara mot abort, att de ska vara mot bögar och sådär. Men det var ändå lite roligt, för då satt han och tuggade tuggum hela tiden.
Mm-hmm.
Och då frågade jag bara ett infall, fan Alf, är det inte lite bögigt att tugga tuggum med? Och han blev så jävla spak. Han visste inte vad han skulle säga. Han hade annars svar på tal på
Vad svarade han då?
Han svarade något, han bara, nej det tycker jag inte, så tog han ut tuggummit.
Nej, det tycker jag inte. Ja,
du härmar inte så bra.
Hur låter de?
Ja, Alf Svensson låter väl så här.
Ja, precis.
En härlig missionsförbundare, alltså från Jönköping.
Vi gör så här.
Och en lång karriär.
Ja, en härlig förbundare, verkligen.
Härlig kille.
Vet du vad vi gör, Mats?
Han bodde hemma hos mamma väldigt fint länge.
Mm. Men det var väl något Kalle Weiss.
Det
var
något
Kalle. Brun heter Sonja i alla fall.
Surun heter Sonja, precis, men mamma hette.
Men var det inte något Kalle Weiss med Alf Svensson då? Något som inte riktigt...
Nej, jag tror
faktiskt inte att det
Nej,
var
det.
Ska vi lyssna lite på Alf Svensson och bara höra han låter?
Han tog efter Levi Petri, som du brukar säga.
Levi Petri, ja. Vem var den första? Birger Ekstedt, va?
Ja, det var någon emellan alltså. Ja.
Jag menar, Levi Petri, Birger Ekstedt, Alf Svensson skulle jag tro. Ja. Jag tror att Ebba Busch Thors son Birger är döpt till Birger Ekstedt faktiskt.
Ah, vilken kunskap.
Det säger en hel del.
Ja, man tänker ju gärna första hand på det egna partiet. Och det var ju nästan ett mirakel att se siffrorna skjuta iväg rätt så som de gjorde.
Hörde ni att Mats, eller att
jag tyckte
Mats,
jag härmade ganska bra.
Ja, helt okej. Hörde ni att, skoja. Hörde ni att Alf försöker att vännas av med ärgen?
Ja.
Det är vädret.
Visst.
Det är skönt att se siffrorna skjuta i vädret.
En annan som gjorde det är John Pohlman, väderkillen som
från Norrköping,
ja, som höll på i så många år. Jag kollade honom igår faktiskt. Han lever, 86 år är han.
Han spelar ju väldigt bra piano. Han blev överfallen på Gärdet faktiskt.
Ja, misshandlad, va?
Misshandlad ordentligt.
Någon som sa att han släppte väder.
Utav ingen orsak i övrigt alls.
Säger han, ja, John Pohlman. Ja.
Vem skulle ge sig på Pohlman som ju ofta... Ja, det är klart, ibland var det dåligt väder och fick han stå i skuld för det naturligtvis.
Jo, men det är inte värt att misshandla någon för.
Ska vi spekulera lite om vem som blev förbannad?
Om det kom ett lågtryck mitt i juli, klart han blev misshandlad då.
Ska vi säga, fast är det inte tvärtom? Är det inte lågtrycken som är bra? För då blir det sol.
Alltså, nej, högtryck är sol.
Alltså lågtryck.
Är du helt tappad eller?
Jag är nog tappad.
Alltså, högtryck, alltså det är kalla nätter och det är sol.
Är det så?
Lågtryck är regn.
Men det är vilken kunskapslucka.
Ja, det var det verkligen. Men du är ändå ganska kunnig när det är så.
Nej, tydligen inte.
Men alltså, i våras sa ju alla för första gången då, hoppas det kommer regn nu, sa de, för att det var så torrt ute.
Ja.
Hoppas det kommer några lågtryck från väster. Och det gjorde det ju inte då på väldigt länge. Men nu börjar nog den här regnvurmen klinga av lite inför midsommar och juli.
Antagligen. Men det här blir första, vad det verkar, varma och vackert väder midsommar på flera år. Jag minns en midsommar för kanske 3 år sedan. Det var så här +4 grader i Sörmland. Det var helt sjukt.
Ja, det är inget kul. Men nu ska det bli 25 alltså grader sol.
Jag kommer ju sitta här i dalen där det är mycket regn jämnt.
Ja.
Jag kommer kolla på väderkartan då. I Stockholm +26 grader. Och vindstilla och molnfritt. Och jag sitter då i 11 plusgrader uppe i Härjedalen i ösregn.
Det sjukaste med Härjedalen, det är 2 saker. Dels att det största haket i Härjedalen, det är Sveg, som är skitlitet. Det andra är att Sveg är ju per capita världens mest framgångsrika OS-by någonsin. Det finns så många OS...
I skidskytte framförallt.
Ja, men inte Tärnaby där nästan?
Nej. Sveg långt före. Och i curling, alltså, jag minns inte namnen exakt, men det är alltså många curling... Anna Lemoin, Ida Ingemarsdotter, det är många alltså OS-medaljörer från Sveg.
Just det.
Men då är frågan kommer då. Varför är det så?
Ja, de har väl inget att göra.
Svaret kom.
Ja.
Men vad var det vi sa? Vi pratade om Sveg förra veckan.
Vi pratade om en krog som heter Mysoxen.
Mysoxen,
och där ska jag äta middag imorgon kväll.
Ska du dricka sprit också, Mats?
Sannolikt.
Du har samma varma jacka som du hade på dig utanför här i 25 plus.
Ja,
alltså, när du där
jag tar av mig jackan när det är +11, det kan jag säga.
Okay.
Ja, men ta på vid +17.
Ja,
ja, Mats är tvärtom.
+26 på med jackan, +8 av med jackan.
Ja, ja, men nu börjar vi få koll på det.
Kom och lägg dig här i gräset under mig och blöt ner kläderna. Det är väl vackert väder ovanför molnen, men regnade visst då. Det finns ingen vackrare än...
Vackert väder med Jakob Hellman. Kanske en av de bästa skivorna som har släppts i Sverige.
Och havet någonting, va?
Ja, och det stora havet tror jag.
Och det stora havet, yes,
ja. Ja, jättebra skiva.
Han har haft faktiskt sex med en nyhetsuppläsare på TV4. På vår gemensamma vän, faktiskt alla tre. Jens Torgravens vardagsrum. Han bodde på Nytorgsgatan 19.
Okay.
Jakob Hellman. Vi snackar tidigt 90-tal.
Vet vi vilken uppläsare det är?
Ja, Olsdotter Bergman heter hon i efternamn. Jag kommer inte ihåg förrän. Hon jobbar på Ekot ett tag också.
Vad gör hon idag då?
Jag vet inte.
Stulla med Jakob Hellman.
Men Ekot är väl i gungning, va?
Ja, det är
ofta. Vad hände där då?
Först var det ju en kvinnlig journalist som hade ihop det med en terrorist och intervjuade honom angående terror och så vidare.
Ja, och det är bara 300 meter härifrån, åt det hållet.
Ja, och det måste jag säga, det var faktiskt en av de största skandalerna, tycker jag, i svensk radiohistoria.
Ja, det är det. Sen så den här översättningen då ifrån...
Det är en ännu större skandal, ja. Att de skriver på arabiska att Ebba Busch säger att skjuta alla muslimer i Sverige.
Vem har sagt gjort det?
Det var alltså Sveriges Radios redaktioner på vissa språk då, som inte översatte rätt vad hon sa på riktigt, utan hon sa precis vad Mats sa, att hon sa skjut alla muslimer. Och det är ju också grovt.
Och även om hon skulle ha menat det, så sa hon inte det.
Den där ekochefen som heter på Wolfart.
Claes Wolf Watz.
Watz, ja. Han måste ha varit i gungning, för att om det är någonting som rör om i Sverige så är det ju den här politiska korrektheten.
Ja.
Och konstitutionsutskottet och det, så han måste ha fått sina fiskar varma.
Vad tror ni att Birger sa, barnet till Ebba Busch?
Ja, han sa nog bara da-da-da. Men jag kan säga att Claes Wolfarts pappa, Hans Wolfarts, ja, han hade, när jag var på Grammofonarkivet som praktikant i början på 90-talet, då tog han ofta emot skivor. Han var på så här P4 uppe i norra Sverige. Och han är alltså Claes Wolfarts pappa, Hans Wolfarts. Nu vet vi
det. Men den Frödeberg då?
Kjell Frödeberg, Kjell med Ä.
Alltså Kjell Frödeberg, ja, som var Hasse Tellemars.
I ring så spelar vi alla år.
Nej, nu är vi alltså. Nu ska Hasse, vi, är vi tillbaka på 50-talet? Hasse, 60-talet.
60-70-80-talet.
Hasse Tellemar. Hasse Tellemar. En stor SSK-hockey-fantast.
Ja, han bodde i Södertälje som
oftast
konstigt
var i Scania-rinken. Och, vilket man morsade på då. Och snackade på den tiden väl om Södertälje Sportklubb. Till skillnad mot nu.
Var Kalle Sändare, var han också en SSK-fantast?
Kalle Sändare träffade jag en gång i Malmö faktiskt. Alltså, han var ju på Gröna Jägaren här på...
Han spelade in liveskivor från Gröna Jägaren.
Ja. På att han kunde livnära sig på Gröna Jägaren-jobb då som Kalle Sändare under 20 år ungefär sådär. Jag vet inte vad han gjorde på...
Han var alltså från början var jazzmusiker, sen släppte han sin första skiva 1965 och sen kom de många skivor med busringningar fram till 90-talet då han dog.
Den Hassan väldigt tog trevlig över då, eller? Vad tog Hassan över?
Alltså, ja, men det var inte... Alltså, Hassan var ju radioprogram. Kalle Sändare gav ut skivor.
Jo, men ändå med busringningar, tänker jag.
Jo, men precis. Och han var ju en stor förebild för till exempel Fredrik Lindström och Christian Lok.
En föregångsman som tog... Det blev ett eländigt slut för Kalle Sändare. Han hamnade i en liten etta högst upp i Bagarmossen och sånt där. Inga vänner, ingenting. De sista åren var bedrövliga för honom. Mm. Ungefär som Anna Lindsman, Holmberg. Rika bedrövligt här på Söder i Stockholm. Alltså han avslutade sitt liv på ett fruktansvärt sätt till vad han hade åstadkommit under livet.
Jo, men han var ju gammelsosse, han var mycket äldre än Anna Lind, men han var ju också, jag vet inte, borgmästare finns ju inte som titel i Stockholm, men han var ju höjdare i Stockholms stad i alla fall.
Han var borgarråd, helt enkelt.
Ja, det var han säkert. Han hade ju några offentliga tillställningar där han var redigt packad, alltså gjorde bort sig.
Han fick ju sparken som landshövning på grund av alkoholmissbruk.
Ja.
Men alltså, tog han livet av sig?
Nej, de har ändå två söner tillsammans, så det tror jag, men han lär vara död. Eller gjorde han det? I så fall är det supermörkt.
Han är död, men hans slut här i livet var bedrövligt sett till hur han hade varit uppburen under sitt liv. Det var en fruktansvärd slutresa.
Ja, det var deppigt.
Och jag träffade honom faktiskt i Aten under OS 2004. Då var han nedbjuden efter mordet på Anna Lind till Aten utav någon höjdare i OS-kommittén i Grekland. Han tog med sina grabbar och kom ner och fick fribiljetter till allting. Så var det en mottagning på ambassaden där nere för Sveriges Radio. Då stod jag och snackade med honom väldigt länge och vi hade exakt samma politiska uppfattningar faktiskt. Båda var emot EMU, kommer jag ihåg. Det var
vi. Vad bra. Jag minns Mihailo Mihailovic, han åkte dit för mordet ju på pandemin 2003. Och jag har några kompisar som jobbade då på Kronobergshäktet när han satt inne ganska lång tid. Och de sa att han var lite sjuk i huvudet på så vis att han ville alltid spela pingis. Han älskade pingis och de spelade pingis med honom. Och han sa aldrig någonting. Om man frågar, han svarade knappt på tilltal. Men när de någon gång frågade någonting om Anna Lind, då började han, för att hon hade nämligen, här kompisen, hon hade ett landställe i en ö, på en ö utanför Katrineholm. Och då berättade min kompis att vi hade paddlat förbi där en gång. Och då vaknade Mihailovic till liv. Och han berättade då hur staketet såg ut, hur taket såg ut, hur väggarna såg ut. Han var helt inläst på hur hennes landställe såg ut. Fastän han fick då verka som att det var ett då, där och nu. Vilket är lite skumt.
Men det man undrar ändå när de här gubbarna kommer på tal här. Akilov, det var ju, Drottninggatan naturligtvis. Ja, och den här Mihailovic då, Anna Lind. Det var ju bara slumpen som gjorde att polisen fick nys om att det var dem. Akilov, det var en privatperson som följde efter honom under eftermiddagen då, så att det var inte polisens förtjänst överhuvudtaget. Och Mihailovic, att de hittade hans, en privatperson hittade hans keps.
Just det.
I alldeles utanför där mordet hade begåtts. Hade inte allmänheten hjälpt till så hade säkert båda morden varit oupplösta. Så att nu tog sig på hela äran, speciellt för Akilov, helt omotiverat.
Mm. Han blev förflyttad tydligen. Han är precis som Runa. Han blir förflyttad hela tiden. Akilov alltså.
Bråkar de om samma sak? Att de satt, nej, men Akilov måste bråka med text-tv.
Runar vill ju kolla på text-tv. Akilov var något annat, tror jag.
Han vill också kolla på text-tv. Han vill på vädret.
Runar och Akilov. Runar, likestecken Akilov.
Vilken duo.
Ja, tänk den duon. Akilov och Runar släpper busringar på skiva.
I
Kalle Sändares fotspår. Men hörni, hur trevligt är det att sitta och prata annat? Vi kan väl prata lite sport. Ja. Och jag tycker vi suntar i... Elitpojkarna, för det var ju larvigt bara. Det är väl klart att man ger betyg.
Ja, men det är så här, Aftonbladet försöker vara lite PK i tiden.
Patrik Bränning, journalistik, skulle jag säga att det är.
Jag har aldrig läst, men jag har hört hans namn. Det har aldrig varit något positivt sammanhang. Så.
Nej, det är väl ingen som är positivt. Utan han släpper bara sådana artiklar. Men läste det där med... det var ju en major i golfen.
Ja, just återigen, det särskilt mycket under radarn. Det var en ganska okänd som vann, 27-åring.
Ja, Matt Fitzpatrick från England. Mm. Har ni koll på honom?
Yes, han är 27 år som sagt. Vet jag. Ja,
han är en av de få som har spelat i Sverige vid flera tillfällen.
På Barsebäck och
Brohof. Så att han har vunnit där, den engelsman.
Kan man säga att han är som vargtass, att han är en Sverigevän och Bruce Springsteen?
Men det som är konstigt ändå, det Sanatoris var ju tvåa då, och den här engelsmannen var etta. Och US Open är ju den kanske näst största av alla turneringar, tävlingsmässigt den största av alla. Hur kan det då komma sig att två så pass outsiders belägger platserna 1 och 2 i en sån stor sport där alla är taggade till 1000 och vinna?
Ja.
Sånt kan inte hända i tennis överhuvudtaget.
Nej, det kan det absolut inte hända i tennis. Och han Lingmert, svensken, ledde just den första runden, men det var klart att han skulle tappa sig.
Hur gick det för honom då?
Han gick åt helvete.
Jag tror att han fick +8, +9, +10.
Men han gick i alla fall hela vägen.
Han hade -3 efter första runden och var delad ledning, vilket är ju fantastiskt. Jag sa till folk som ville höra på vad jag sa, vilket ju väldigt få som gör. Skulle han vinna den här US Open, Lingmert, så får han bragguldet, inte bara det. Det är den största svenska sensationen i svensk idrott genom alla tider, om det skulle ha hänt.
Det ska man snog. Jag sa det till folk som ville höra på vad jag sa.
Men vad såg du på gatan om att som mässade?
På gatan, på ringvägen.
Gick du inte var jobbig som vet man, Sokrates?
Jag var jobbig på ringvägen då. Gick fram och tillbaka och snackade för mig själv och skrek ut saker. Om den är Lingmert.
Förvirrad man, omhändertagen i Solna.
Ja,
ingen lyssnade på Lingmert, vad jag hade berättat om Lingmert, det kan jag säga. I alla fall inte på Söder.
Nej. Matt Fitzpatrick. Ja. Vi tar om det där.
Mats och Jama, du.
Vi tar om det. Matt Fitzpatrick har i alla fall vunnit då.
Mm.
Och är det här någon vi kommer få se mer av i golfen?
Jag tror att det är tomteblås. Jag såg ju turneringen nästan hela allting 4 dagar faktiskt, det gjorde jag. Men jag vill ha en mer glamorös vinnare på något sätt. Nu är ju Kepka skadad och DeChambeau som kunde ha varit med här. Fast han är livgubbe.
Ja, han kör ju den här...
han är livgubbe.
Han kör ju Toren, den här Saudi-toren.
Livtoren.
Gör han det?
Men då får han med i alla fall. Båda är skadade. Kepka och DeChambeau är skadade. Men så har vi då Justin Thomas och min favorit Jordan Spieth och storheter då. Som förgyller, tycker jag, en avslutning. Framförallt McIlroy. En avslutning i ett... jättestort mästerskap.
Ja, McIlroy låg bra till, läste jag.
Ja, alltså han har ju enligt egen uppfattning då tagit sig kragen och börjat träna puttar igen då. Han levde ju på gamla lagrar under många år och levde gott på det.
Men söp han då, eller?
Nej, men alltså, puttar du inte varje dag 3-4 timmar så tappar du kanske känslan för putten, alltså som är dagsfärsk. Ah. Alltså känslan i putten, den är så dagsfärsk. Så att tappar du bort några veckor så är du nybörjare på putten.
Men du är inne på något, alltså, så fort han lägger av så kommer han alka ner sig.
Alltså han vill inte spela golf.
Nej, men man ser det på honom. Har vi sagt det? Alltså hans farsa nog, alltså, när han var så här 13 år, satsade på någon så här, jag minns inga detaljer, men på någon form av vadslagningsbyrå satsade han 100 pund på att hans son skulle vinna en major inom x antal år. Och så gjorde han det. Så han blev ju tokrik farsan på vadet.
Kommer du ihåg när Grekland vann EM-guld 2004? Mm.
Mycket, mycket väl. Charistiras.
Charistiras och Samaras.
Ja, just det.
Nikopolidis. Ja. Det som hände var då i alla fall att en av de största bettingbolagen i England, eller Storbritannien, gick i konkurs.
Oj.
Att var så många som hade spelat då till det här.
Var det matchfixning då kanske? Innan matchfixning blev riktigt
officiellt. Jag inte. Innan blev uppfunnet. Nej, jag tror inte det. Men då, det blev i alla fall enorma...
Hur kan man tro att Grekland ska vinna EM 2004 med ett mycket, mycket mediokert lag? Hur kunde det vara möjligt? Det är ungefär som sensationen i US Open nu, när den Fitzpatrick vann och Grekland vinner 2004. Det är ungefär samma grej faktiskt.
Ja,
ja, det kanske är det. Kan, för de som vet.
Ja, kanske. Men jag tycker i alla fall att det var intressant. Jag satt och kollade på en annan golfgrej häromdagen. Jag tänkte bara kolla om ni vet vilken händelse jag pratar om. Så ni ska få gissa lite grann.
Mm.
Och då börjar jag med att...
det är lite frågesport. Det är lite, ja, lite spännande musik bakom och så.
Precis. Vi kan lägga till någonting.
Mm.
Det var NBA-final mellan Houston Rockets och New York Knicks där året. Vet vilket år vi pratar om?
Nej. Houston Rockets och New York Knicks.
Nej.
Och här kommer golfkopplingen då.
Mm.
Arnold Palmer var med och spelade US Open.
Alltså han körde ju US Open ganska länge, alltså upp till att han var över 75 år.
Precis.
Men han var ju som bäst när han var de 30. Alltså, men, och i Masters får man ju vara med. En Masters-mästare får ju alltid vara med, hur gammal han än är.
Jag tror att det var US Open.
Var US Open, okej. Okay.
Men det kan vara Masters, någon av de här två
tävlingarna. Ja, US Open får man ju inte vara med, men har man vunnit Masters en gång får man vara med.
Man gick
till typ, man sitter i graven.
Ja. Men Arnold Palmer var då i sina bästa år. Det är ju, han dog ju för 7 år sedan ungefär, tror jag. Han dog 7 år sedan, Arnold Palmer.
Mm.
Och var väl kanske 84.
Oh, ja.
Och sånt där var då. Men när var han på topp?
Ja, jag gissar på att han kom...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På tapeten. Så jag tror att du är ute efter i början av 80-talet när han var jättegammal, när Tom Watson, Ballesteros var som bäst. Då tror jag han stack upp någon. Så jag gissar på 82.
Det är till och med ännu mycket senare.
Mycket senare till
87
då? Nej, senare ändå. Vi kan säga så här, Mark Messier fick lyfta Stanley Cup-bucklan igen.
Vem sa du?
Mark Messier.
Alltså Mark Messier, okej. Okay, han är ju i Rangers alla år.
Ja, nej. Han spelar ju i...
Mark Messier...
Han slutade i Rangers.
Han slutade, men han spelar i Edmonton Oilers.
Mark Messier är född 61, det vet jag i alla fall.
Ja, ah, snyggt.
Ja, snyggt. Man spelar ju... Det var ju Edmonton han var som
samma
bäst.
Samma år, men... Gretzky 61 också.
Just det, och de firar
ju sådana. Men kan det ha varit han vann som 61 då? Då måste han varit runt 30 år och sånt där.
Vilken rolig fråga. Vad kan det här vara? 91. Alltså, jag minns
91 kanske.
Jag ser hur han såg ut när han var riktigt gammal alltså.
Ja, han gick ju runt med en
Han svingade kortare och kortare men träffade bollen bra.
Och gick, jag tror att det här året gick han, någon runda gick han 85. 85
slag. Ja, och det låter ju dåligt, men som man vet på amerikanska golfbanor med alltså backtee, det är bra att göra det.
Han gick också, den andra runda på 71 slag.
Okay. Men han var också populär före sin död, det ska man komma ihåg. Jack Nicklaus pratade ingen om före sin död.
Och Van Gogh, ingen brydde sig om honom.
Men Jack Nicklaus lever väl?
Nicklaus lever. Ingen pratar om Jack Nicklaus nu före sin död. Efter sin död, Arnold Palmer pratar alla om innan sin död.
Det är den stora
skillnaden.
Ben Hogan.
Alltså,
samma va?
Ben Hogan. Men Arnold Palmer, den mest populära golfspelaren någonsin som har funnits i historien, tror jag.
Men vad tror vi för år då? För Mark
Messier. Ja, då gissar jag på 97 då.
Ja, det är lite tidigare ändå.
Tidigare ändå? Ja, men nu blir det nästan gissningarna meningslösa.
Mellan 91 och 97.
Ja, men då är det 94.
Ja, då var New York Rangers sin senaste titel.
Ja, senaste gången måste det vara i så
eller,
fall.
Ja, precis.
Vi fick en härlig sportsaga, hör, 94 års fotboll och 4 avsnitt. Alltså, vad roligt att se det här igen. Vilken stor grej det var, det här bronset 94.
Det var nästa
nu,
grej.
Nu fattar man hur stort det var.
Ja, det var nästa precis som hände under den här händelsen. Och då tänker jag, vad var det som hände egentligen då 94?
Var det Händel, född 1685 va? Är det Händel du pratar om?
Nej, jag pratar om The Bort. Juice.
Samma år som Bach född. Jag tror Händel och Bach födde samma
1684.
År. 1684. Ja, 1685.
Jag pratar om O.J. Simpson, The Juice. När han blev gripen, han skulle ta livet av sådär. Det skedde 94.
Okej.
Okay. Och det var det som dokumentären handlade om. Så det var väldigt kul att se alla de här sporthändelserna, tycker jag. För han blev ju då... Han född 47 och han blev då mordåtal 95. Men det var ju 94 som han blev gripen, helt enkelt. Mm. Och ska vi se, påträffade ju henne då, Nicole Brown Simpson, 1994 den 13 juni. Och en god vän till henne döda. Mm. Och sen så fortsatte jag, det var ju där det var liksom 100 polisbilar bakom typ. Och han åker på vägen.
När han åkte där, ja.
Precis, och så är det någon helikopter som spanar och sådär.
Varför åkte han där egentligen?
När man slutar livet av sig.
Skulle han verkligen göra det?
Ja, han ville det.
Det var inte en händelse för den narcissist då, att han skulle...
Han satt med en pistol i framsätet i alla fall, mot huvudet.
Och lekte narcissist.
Han lekte, och var, precis.
Nej, inte mot huvudet, va? Satt han med, körde med pistolen mot huvudet.
Delvis, tror jag. Han delvis. Satt med i alla fall med
pistol. När han var i bild.
Ja, du simmar i bild, OJ.
Ja, exakt. Pistolen i huvudet mot huvudet simmar i bild.
Simmar i bild. Nej, men han, det var i alla fall den dokumentären, då hade de vävt ihop det med olika sport. Då ser man han, vet han, Bob Costas, som var den stora.
Mm, just det.
Då ser man honom sitta med och badda sig i panna för att han är så nervös. När han sitter på Knicks Rockets-finalen. Otroligt spännande. För Houston Rockets var där... Var där... Nej, det var Detroit Pistons.
Houston, det spelade väl Charles Barkley ett tag, va?
Precis, och för jag tänkte på Dennis Rodman, men han
Detroit
kom...
Pistons var Isaiah Thomas i många år som hatade Michael Jordan och tvärtom.
Precis, och Dennis Rodman.
Ja, men
och sen
precis.
Gick Rodman till Bulls.
Men platsade Ravelli och VM-laget i den sammanhanget?
Nej, de visade olika klipp från den här, när Tyskland mötte Bolivia typ.
Mm, just det.
De var så dåliga då, Tyskland.
Ja.
Så vad hette han?
Det var en ynklig svacka för Tyskland då.
Ja, mellan...
Ynkedom då, 94, ja.
Ja, precis. Och sen vann de, 92-94 var de väl... Ja, för sig, de gick till EM-final 92. Nej, och vann 96.
Så alltså, de åkte mot Danmark då. De var bra 92 faktiskt, när, i Sverige, det var de. 94,
det får man säga, de vann ju ändå EM-guld, så det kan man säga.
96, ja, 96 vann de med EM-guld.
Då vann de på Wembley.
Och 92 kom de tvåa.
Men den stora...
EM-92 i Stockholm,
vann Danmark.
Det vann Danmark. Det måste jag ändå få säga med stor, med
de var största aktivitet. Danmark över halva plan 2.
Det var det vi sa,
Olle. Vad sa jag då?
Nej, jag tror...
Danmark var över
halva. Det var ett klipp här. Sa jag något annat än att Danmark vann EM-92?
De vann med 2-0. 2-0 gjorde, tvåan gjordes på slutet. Men de var över halva plan 2 gånger Danmark mot Västtyskland. 90 år.
Ja, det var otroligt var det. Men de vann så här, Tysklands rekord då under från 86 och framåt. VM final 86.
Mm.
Torsk mot Argentina. Sen tycker jag vi klipper in
90 vann de
seger mot Argentina.
Vi måste kolla 88.
Nej, 90 vann ju Italien naturligtvis.
Nej, det var Italien. Tyskland vann.
Tyskland vann 1-0 i finalen. Herregud. Det var väl straff utav Bremer, va? På slutet, 1-0 mot Argentina. Argentina hade 4 man skadade och utvisningar också. Ja. Då strök de det här med utvisningar efter den finalen. För det är inte bra sett ur...
Jag är lite ur fas. De måste klippa bort när jag var helt ur fas.
Vi gör så här, vi tar om det. Tysklands facit från 86. Ja,
vi tar om, backar det, för jag har så många fel.
Alltså 82 var det med VM-final också mot Italien.
Och 84 då, hur gick det där?
84, ja, då var Frankrike. Frankrike. Nej, det var ingen tysk mästerskap. Men 82 var med final och blev utklassad av Italien med 3-1. Med 3-1.
Okej, då gör vi från 82 och framåt helt enkelt. Vi börjar så.
Ja, 80 vann de ju EM-guld emot Belgien. 80. De var inte EM så stort alltså, men de vann dem mot Belgien i final 80.
Då gör vi det en gång till. Från 80 och framåt.
Alltså 76 var de ju faktiskt Europamästare. Det var den här Panenka-straffen.
Vann de EM 86 också?
Alltså Tjeckoslovakien slog de i finalen 1976.
Gjorde de det?
Jag tror det. Det var Panenka som la in en straff över Tjeckoslovakien.
Panenka-straff.
Nej, de kom tvåa mot Tjeckoslovakien.
Fela mig.
Men vi gör så här då.
Och 72, det var deras största år. 74 var de med VM-guld då mot Holland i München. Det var deras stora, det var ju den gyllene generationen för Tyskland.
Men ska vi börja från 74 och framåt då?
Alltså 72, då var de faktiskt...
Nu är du som Kalle Sändare, det vet du.
De har aldrig varit så bra som 72. De såg Sovjetunionen i finalen 1972.
Ja,
det var de helt fantastiska.
Då 70 då? Var de bara...
70, då var de bara i... då förlorade de semi finalen emot Italien.
Men tog de brons då?
Och då spelade Beckenbauer med Mitella i bronsmatchen och då vann Västtyskland brons.
Då tar 70. Vi från 70 tycker jag. 70.
Alltså 66 då var de med VM-final och höll på att slå England på Wembley då.
Hur är det så backet till Mats inte kan det?
Och 68 då Mats, vad gick det?
68 var det uruset, det var Italien i EM-final. Ja. Då var EM jättelitet. Men innan dess så 64-62. 62 var ju Västtyskland, då åkte de ut mot Jugoslavien i kvartsfinalen 62.
Det var dåligt.
I Chile.
58 semifinal. Sen 54 bra. Guld.
Alltså det var ju fyra bara, de förlorade bronsmatchen i VM 58 mot Frankrike.
Ja.
Men guld 54.
Otroligt. Ja. Men då Tyskland har alltså...
De fick alltså inte vara med i VM före 1954, efter kriget.
På grund av Tysklands fruktansvärda brott mot mänskligheten. Mm.
Ja, var det så fruktansvärt egentligen? Jag skojar.
Kul skämt.
Tack.
Hörrni, vi går vidare från Tyskland. Hur trevligt, jag älskar att prata Tyskland, jag älskar Tyskland. Men jag tycker att vi gör något annat. Du har lite...
Men ska vi inte prata lite tennis ändå?
Ja, det var ju bedrövligt. Alltså Mats Wilander, när man funnit...
Jo, men jag hade en sån period där han försökte hitta sig själv.
När man har funnit glädjen.
Det måste man få igenom.
Vem var bäst på utav det? McEnroe eller Wilander, hör du på?
Ja, det var väl lika bedrövliga båda.
Men alla vi då?
Ja,
jo, ja den är ändå mysig.
Ja, den är där uppe. Ja. Men så här, Serena Williams. Får ju wildcard till Wimbledon. Och då undrar jag då, framförallt från Mats, men lite från Jesper också, hur tror ni det kommer gå för henne? För hon har alltså vunnit 23 Grand Slam-titlar. Den senaste i Australien 2017, så det är alltså länge sedan. Hon söker Margaret Courts rekord på 24. Steffi Graf har 22. Kommer Serena Williams, denna gigant till kvinna- och tennisspel, kommer du kunna ta det här eller?
Inget är så... fruktansvärt avslöjande som tennis när det är fotarbete. Hon är 40 år minst. 41. Som Zlatan ungefär.
Ja, hon är född 81 som Zlatan.
Ja,
och
Federer. Men alltså, ingenting är så avslöjande som i tennis när det handlar om fotarbete nu för tiden. Alltså, det är otroligt många duktiga tjejer med vanvettigt högt tempo som måste betvinga. Det är helt omöjligt i den åldern.
Ja, det verkar hopplöst tycker jag. Men jag vet inte, jag har så dålig
koll på dem. Ungefär som
berätta för mig.
Det är ungefär som om Zlatan skulle liksom vara en kille som gjorde spelet på mittfältet med sin snabbhet och det. Men det går ju inte längre. Han måste ju stå i straffområdet och vara stor och väldig med jättevassa armbågar. Alltså han kan ju inte så att säga, passa så snabbt som det behövs idag och springa så snabbt som det behövs idag och som fin touch som behövs idag. Så att Serena Williams får betala ett ännu högre pris.
Det är alltså ännu hon kommer pris. Inte nå Margaret Courts rekord på 24.
Absolut.
Nej, då blir det nummer två då, tennis. Mikael Ymer, vår svenska tennisstjärna på 88:e plats på världsrankingen. Han flyttade 2012 till Bromma. Och då har han fått bo alltså, i Salks utebanor. De har ett litet hus vid Salks utebanor i Bromma. Och där har han och hans familj fått bo från 2012. Och bland annat har de tränats av Magnus Norman under lång period. Och nu när det är Båstad, som är vår andra ATP-tävling förutom Stockholm Open, så tackar Mikael Ymer nej till att vara med. Han är ändå vårt svenska affischnamn skulle han vara, för han är den bästa svensken. Och Magnus Norman är ironiskt nog är alltså boss för hela Båstad. Och han får nej. Utan motivering så vägrar han vara med. Nästan lite ledande frågan. Vad tycker ni om detta?
Alltså, han vill ju ha pengar för att ställa upp. Det är ju klockrent. Alltså, han vill ha pengar att ställa upp. Han vill ha pengar förra året ställa upp. Han ställde upp ändå och åkte mot Rosivor i Finland då. Han ville vara i Stockholm Open och nobba det. Och han ville alltså ha startpengar genom sin storhet som han själv tycker och som Sverige etta. Men nu har de ju Holger Rune och vad heter det, Rud där, så det behövs ju inte, som man säger.
Alltså, Rud är ju då alltså typ femma i världen, norrman, och Holger Rune är också som dansk.
Han är 20 ungefär.
Ja,
men då säger ju Norman att vi behöver ju inte på något sätt Ymer för biljettförsäljningen överhuvudtaget. Vi har ju stjärnor från Norden som säljer biljetter.
Och sen kommer dessutom, kommer alltså Dominic Thiem och Stanislas Wawrinka.
Precis.
Kommer.
Precis.
Så det är riktigt bra startfält.
Ja, det bästa på många år. Men det är skamligt gjort av en kille som Mikael Ymer, som liksom sätter sig på så höga hästar som inte motiverar.
Ja,
frågar, och på något sätt, ynkedom.
Det är faktum, tennis, det tog du. Och jag, men då frågar jag Jesper, som är en människokännare, hur kan man bli så dum i huvudet?
Nej, men det är väl så många år att han har blivit servad, skulle jag tro.
Och som sagt, han sa också nej till Stockholm Open.
Nej, han har inte blivit servad.
Jag tror att han jag tror att han har blivit omhullad, servad.
Nej, inte. Alltså, de har ju varit besvärliga, både Elias Ymer och han har varit besvärliga för svensk tennis och för de har med göra. Elias Ymer, alltså
Norman, det är hans storebror som är ännu sämre.
Alltså, tror inte du att han ändå blivit fått allt han pekat på av förbundet?
Nej. Alltså, go to great, det är den Norman-grejen.
Ja, precis. Det var genom det som Norman var tränare.
Ja, i Danderyd. Men de har ju vänt Norman ryggen båda två vid flera tillfällen. Speciellt när Elias Ymer, som var i Spanien ett tag, när han trodde att han skulle bli bra i tennis. Och sådär. Men nu hänger ju Elias, vad jag förstår, på gärdsgården. Jag menar, klarar han sig runt på sina kärlekturneringar? Han åker ofta ut i första omgången. Så han får nog bita sig själv faktiskt i tummen för denna storhet som han då, eller storhetsvansinne som han visar som ung, som nu kommer tiden i kapp. Ymer är ju då 88, som du säger, och kommer ju inte in i Båstad till exempel på,
nej, precis,
på vanligt sätt.
Det är alltså wildcard han är erbjuden.
Ja, ja.
Och då ska man också säga att de andra tränare, Mikael Tillström och Niklas Kulti, är också så här legendarer som liksom gett honom jättemycket. Han har fått mycket av svensk tennis, det är det du är inne på, Jesper. Visst har han fått det, och sen så gör han så här. Jag tycker,
ja, men har du inte med mig som du gör? Har han inte fått det mesta serverat ändå av svensk tennisförbund och...
Ja, han var ju dåvarande som junior, det var Elias Ymer också. Det är klart att då sågs de ju som påläskalva för svensk tennis naturligtvis. Men man var ju så pass besvärlig. Alltså, under de senaste åren har de setts som problem, det tror jag, utav etablissemanget. Så är det verkligen.
Har du några exempel på att man var besvärliga? Finns det
att de kräver startpengar i turneringar som ingen utav svenskarna har gjort förut, medan Villander och Borg, ingen har krävt ett öre att ställa upp för Sverige. Speciellt i Villander och Edberg då, som var i Båstad i många år. Alltså helylle killar då, som man då sätter som riktmärken, och då faller ju Mikael Ymer.
Ja, men precis, och Stefan Edberg var ju till några finaler där, och jag såg någon intervju, någon, vad ska man säga, något talminus från Magnus Larsson, som ändå var världstia. Han sa, vi skulle aldrig komma på tanken att ha betalt och spela i Båstad, för att vi vill ju ge tillbaka till svenskan.
Men jag tror att det finns så kanske någon poäng att om de har blivit fått det med som pekat på som unga, så många idrottsstjärnor blir. Jag vet, det kanske inte är så i det här fallet då. Men jag tror att generellt sett så finns det ju ett stort problem både i tennis och golf.
Man blir bortskämd helt enkelt.
Bortskämd, och du är i en bubbla. Du blir ganska skyddad från media. Du är skyddad från olika problem. Folk löser problem åt dig.
Ja, man tror att man är något helt enkelt.
Det kanske inte är så mycket.
Jag tror inte vad som jävla Ymer riktigt, för att de var besvärliga som grabbar faktiskt, att det var inga Villander Edberg typer.
Ja, okay,
de fick allting serverat.
Du tror alltså inte att de har formats av sin omgivning, utan du tror att de har problem från början. Det är det du,
det tror jag.
Ja, intressant.
Men de kanske borde ha blivit släppta bara då.
Kanske,
alltså, men om förebilden är då alltså fantastiska killar som Villander Edberg, som ju, de har 5+ i allting när det gäller vandel och sådär. Så
vandel igen, då har vi lärt oss det.
Borg har inte 5+ i vandel.
Alltså, Borg var ju ett jätteproblem för alla. Och för svensk tennis framförallt under många, många år. Han var ju avstängd också. Alltså, Borg var ju en rebell och jättebesvärlig. Ymer tror jag inte är lika besvärlig som Borg var. Men tyvärr är Ymer naturligtvis mycket, mycket sämre.
Mycket sämre, ja, just det.
Så Borg vann.
Och Borg hade ett gott hjärta i alla fall någonstans.
Borg hade inte ett gott hjärta. Men
tycker du det?
Nej. han var ju en sån här mobbare. Det var han verkligen. Alltså. Jag kommer ihåg när Claes Åkesson, som han hette på den tiden, skulle i TV4 ha en show.
Samla alla 56-orna.
Ja,
och heter igen.
Och hela det programmet förstörde Björn Borg. Han satt och babblade, han fick inte fråga. Han satt och babblade sönder hela programmet. Det var Åkessons nästan slut i TV4 som stjärn...
Programledare
faktiskt. För att Borg gick inte att styra och han njöt av att förstöra för alla de andra. Fick de en fråga svarade han alltså helt uppåt väggarna. Men han snackade hela tiden bara om oväsentligheter.
Var det live det där programmet?
Det måste ha varit det. Det måste ha varit.
Och det kunde inte Claes Åkesson hantera?
Han kunde inte hantera. Han var ganska ny då. Så att han, alla
han
skrev,
vilken
bra idé att ha 56-erna här nu i ett tv-program. Och det.
Han hade haft 7-9 med Kattis Ahlström tidigare på SVT.
Men så blev det ett katastrofprogram.
Ja, det är bara det. Men okej, okay, han är inte god i hjärtat. Då. Nej,
absolut
spännande.
Inte.
Framförallt känns han ju dum i huvudet.
Nej, alltså, han är ju stridsmart. Jättestridsmart är han.
Som Zlatan också stridsmart.
Ja, samma där. Precis så är det.
Ja.
Men man är ju hellre inte stridsmart. Eller blir det? Man är ju hellre halvintelligent utanför idrotten och gatan än att vara jättedum utanför gatan.
Väl talat. Jag vill bara återknyta till ett uttryck som Björn Borg sa när han varit utomlands länge. Så sa han i en intervju, sa han förmodligtvis istället för förmodligen en gång. Och det har genom mina barns uppväxt så har jag kanske varannan gång sagt förmodligtvis, bara för att citera Björn Borg. Ja. Då sa min dotter då, alltså när hon var 17 år, det var ett år sedan. Så alltså, vuxen, relativt smart människa, min dotter. Då sa hon, pappa, varför skillnad på förmodligen och förmodligtvis? Vilken jävla femma.
Det är Björn Borg och alla andra.
Ja. Det är roligt ändå att det satte sig så.
Och om Björn Borg, ytterligare ett ord. Ingen har liksom... att säga, jävlas med arrangörer som han har gjort, inte minst i USA då. De har av misstag skrivit en affisch på honom som en tävlande i VCT under våren utan att det är klappat och klart. Då har Boyd tagit som intäkt för att trakassera och få bort folk ifrån organisationen, sparka folk till höger och vänster som inte har fallit honom
på läppen. Ja, kör skopet.
Jag 70, är det 80 på hösten då, så var jag ute på reportersvängen då på Radiosporten naturligtvis. Och då var ju Borg och tränade i Kungliga Hallen.
Var det efter US Open?
Efter US Open. Och då tog han mig avsides då. Han sa, Strandberg, kom ett tag, följ med mig, ska jag berätta så. Och då berättade han då att han skulle hoppa av Davis Cup under 1981 då. Det är den enda nyheten jag var riktigt ensam om i mitt liv faktiskt.
Ja.
Och
så berätta, var han sur på Ulfborg då skulle sätta åt, eller Tom Engsan?
Nej, han ville sätta åt Svenska Tennisförbundet då naturligtvis.
Varför berättade han för dig för
dem? Och potentaterna då, för att jag skulle gå ut med till radio. Ja. Ingen annan journalist var ju där, men jag tog en sväng ner för att kolla om han tränade där och hur det såg ut och säga någonting till Borg. Jag hade ju sett mycket utomlands och det, så jag ville säga någonting. Och då passade han på att delge mig den nyheten då. Och sen tror jag att det var så här, vilket jag får ett gammalt gulnat klipp kvar om detta. I Expressen skrev Stefan Mer om hur det hade gått till när Strandberg då fick det här skopet av Björn Borg på Kungliga Hallen. Och Stefan Mer är ju son till Hjalmar Mer som alla vet.
Han såg alltså, till honom.
Hjalmar Mer, Stockholms starke man, finansborgarråd under många, många år. Och sonen Stefan.
Ja, men det var han som rev hela Stockholm, hela Klarakvarteren.
Ja.
Vad tycker, ska vi ta det lite snabbt? Ni som ändå är, att du är inte uppvuxen, men Mats är uppvuxen. Var det så farligt att de rev Klarakvarteren?
Ja,
fruktansvärt.
Fruktansvärt. Och då vill jag också bara säga att stickspår. Han Stefan Mer, vilket jag inte visste att han var son till Hjalmar Mer. Nu hatar jag honom ännu mer. Han var konferensier när jag tilldelade Stora Journalistpriset i början på 2000-talet. Han var den sämsta konferensier jag någonsin har hört. Han blev så här Bonniers påläggskalv som sen blev ingenting. Skitdålig var han.
Ja. Är han också mergrundaren?
Till
äppel, apelsin,
de sa så här
om alltså Hjalmar Mer var ju en riktig skitskalle.
Ja, en skitstövel.
Han tänkte att han var grundare. Alltså,
han var ju en riktig skitstövel, Hjalmar Mer. Men sonen Stefan Mer, man sa om honom då inom Expressen, kommer jag ihåg, att du kunde inte skicka Stefan Mer på jobb för att han tog så jättelång tid på sig att skriva. Så han blev aldrig klar. De sa, lämna nu, jag är inte klar.
Men vad borde de ha gjort?
Lämna imorgon, jag är inte klar, sa
Vad borde de ha gjort med gamla, borde de ha rustat upp bara?
Ja, men det var jättefina hus. De borde ha restaurerat husen.
Istället för att rivit dem.
Ja, naturligtvis. Det är så jättefult nu. Och har man sett på bilder, det var så jättevackert då.
De borde ha rustat upp helt enkelt.
Absolut.
Ja.
Jag litar på Stabben Alner, han var ju en storhet inom svensk fotboll. Han var fotbollsförbundet, han var Hammarbygubbe.
Säg, vet han?
Sten Stabben Alner. Alltså, det var ju en legend inom svensk fotboll i många år. Och han myntade ett uttryck, han jobbade också på Aftonbladet, när morgongänget kom ut, alltså på morgon efter Aftonbladets tryckning på natten, så skulle det vara en sensation, sa han, om inte en Aftonbladets gubbe stod på medaljplats i systemkön klockan 9:15.
Ja, det är bra. Det är bra. Men just där om alltså Klarakvarteren, alltså att Sverige, eller Stockholm, som stad, vi blev ju inte bombade som Dresden under andra världskriget.
Nej.
Men i praktiken så blev ju det av då Hjalmar Mehr, som tydligen är farsa till Stefan Mehr.
Ja, ja, ja.
När är Stefan Mehr född egentligen?
Jag gissar på 53.
Ingen aning.
53, vi skiter Stefan Mehr, va? Mats, vad har du för imitation för avsnittet?
Imitation?
Jag tänkte att vi ska avsluta nu och imitera.
Jag tror inte jag kan den här Kristersson riktigt.
Ulf Kristersson. Jo, men ge det på en.
Ja, det får bli han och Magda Andersson tillsammans i så fall inför valrörelsen.
Ja, ska vi köra Ulf nu och Magda nästa avsnitt?
Ja, men...
Fast du har kört Magda en gång.
Ja, kanske. Ja,
Stefan Mehr är 71 år och jag gissar på född 53.
Så det blev 2 år fel då.
Ändå ganska,
det var bra gissat, ja, verkligen.
Eller Fredrik Lindström kanske, jag vet.
Ja, hur var Magda, hur lätt den först eller?
Magda. Hur Magda lät?
Ja.
Jag måste tänka till. Men det var det.
Kommer jag sluta väl?
Ja, just det. Stefan. Jag måste. Stefan H. Vad är bra i H som är dörrmatt? En gång till.
Ja.
Stefan H. Vad är bra i H som är dörrmatt?
Ja, vad bättre min Alf Svensson imitation.
Ja, men faktiskt. Ja, det är mest av bättre än det.
För att jag var ju någon blandning mellan en utvecklingsstörd och Jimmy Åkesson när jag pratade.
Ja,
var
ju helt... tror ju någon som bara skorrar och utvecklingsstörd. Det var det du trodde.
Ja, det var helt fel. Vilken är du? Fredrik Lindström? Mats?
Fredrik Lindström. Tjena. Vi har kommit till världsrätt för åket.
De här liksom.
Vi har kommit till värsta språket.
Jag tycker mig låter så här. Det är som Kristian säger. Det är otroligt. Det är som att spela trummor i Linkin Park.
Ja, exakt.
Nej, men ska jag göra om det eller ska jag?
Nej, det var jättebra. Det var jättebra. Jag imiterade bara honom.
Var det bra också?
Ja, det var jättebra. Jag imiterade när han ska ta sig själv. Och tack för idag. Och vad heter låten då? Nu kan du nog det.
Ja, allt de bygger upp ska vi med ner. Och det är Lovantell.
Ja, vad heter bandet av det?
En lista. Florens Valentin.
För allt de bygger upp, nu ska vi med ner. Och allt de styrkar upp, nu ska vi springa ner. Så länge man är den stad tills alla.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.